Spaningen.
All that.
Dagens Nyheter anklagas för att ha riskerat en papperslös säkerhet.
Jag flyttade, jag var rädd och riskerat mitt liv efter det här.
Och Ekot för att ha satt sin källa i fara.
Hade Ekot överhuvudtaget inte publicerat dokumentet så hade det inte ens blivit en förundersökning.
Vi har i veckan tittat närmare på det heligaste av det heliga. Hur journalister skyddar sina källor. Och som det nya förslaget om en medieombudsman ska även journalisternas arbetsmetoder och utskällda etik prövas i systemet. Du lyssnar på Medierna i P1. Jag heter Martin Wiklin.
It was a Haldeman operation. The whole business was run by Haldeman, the money, everything.
Det var en Haldeman-operation, säger den hemliga källan till Watergate-avslöjandet Deep Throat, där i dunklet i garaget till reporten Bob Woodward.
It won't be easy getting at him. He was insulated. You'll have to find out how.
Så här lät det i klassiska filmen Alla presidentens män om just Watergate-avslöjandet.
Mitchell started doing covert stuff before anyone else. The list is longer than anyone can imagine.
Det skulle ta 4 decennier innan källan röjdes och då avslöjade han sig själv nästan på dödsbädden. Mark Felt, före detta hög FBI-chef. Och få saker är så heligt för oss journalister som skyddet av våra källor. Källskyddet är första paragrafen i mediernas gemensamma oskrivna grundlag. Vi ska i veckans program berätta 2 historier där redaktioner anklagas för att på olika sätt ha riskerat sina källors säkerhet. Och vi ska börja med en som sätter ljuset på ett vanligt förekommande dilemma. Hur mycket kan man berätta om en källa? Hur nära kan man låta läsarna lära känna en källa utan att detaljerna indirekt sätter källan i fara? I samband med Reva-debatten i mars så publicerade Dagens Nyheter en 6 sidor lång artikel om livet som papperslös i Malmö. Artikeln hyllades av många för att ha kommit så nära de gömdas vardag. Och för att journalisten med så levande beskrivningar och med många detaljer lyckades skildra livet för de gömda som lever mitt ibland oss andra. Men närheten till de gömda hade ett pris. De intervjuade kände sig exponerade och blev rädda att de skulle hittas av polisen. En av de papperslösa kände sig till och med tvungen att sluta skolan och att för en tid flytta från Malmö. Vår Malmö-reporter Mikael Funke har tittat närmare på vad som hände efter DNs publicering.
Och jag flyttade, jag var rädd och riskerade mitt liv efter det här.
Men vad var du rädd för?
Polisen, såklart. Och det är därför jag flyttade härifrån.
Artikeln blev på ett helt annat sätt än vad någon av de 3 inblandade trodde att den skulle bli.
Jag fick väldigt ont i magen när jag fick höra att han inte mådde bra, att han kände sig liksom rädd och orolig.
Dagens Nyheter lovade papperslösa killar anonymitet. Men publiceringen ledde till att en av killarna tvingades flytta. Killen heter Hosni Hassan.
Vi jobbade på det här, du vet, artikeln så lång tid. Han visste allt om mitt liv, han visste att jag är gömd.
Hosni Hassan flydde från Somalia som 13-åring. Efter en lång resa via Malta lyckades han ta sig till Sverige. Eftersom Malta var det första land som han kom till inom EU fick Hosni Hassan inte söka asyl i Sverige utan skulle skickas tillbaka till Malta. Hosni blev ett så kallat Dublin-ärende och kände sig tvingad att gömma sig i de 18 månader som det tar innan man har rätt att söka asyl i Sverige.
Men varför vill du inte tillbaka till Somalia då?
Det är krig och kaos där. Man kan inte det. Typ, ja. Men ingen kan leva där. Alla har vapen och alla har... Ja, det är kaos.
Trots att Hosni levde som gömd lyckades han ändå att skapa sig ett någorlunda liv i Sverige. I vintras pluggade han på gymnasiet och det gick speciellt bra i matte. Och så hade han startat ett hiphopband.
Vi är hiphopband som bara typ, ja, sysslar med bara politik och sånt och problemer som händer i världen, Sverige till exempel.
Är det där du?
Hosni visar en av deras videos på YouTube i mobilen. Mm. Vid den här tidpunkten börjar journalisten Niklas Orenius umgås privat med Hosnis kompis Ahmed. De ses i olika sammanhang, under en flytt och på fest. Ahmed har också varit gömd men har nu fått uppehållstillstånd. I samma veva har Niklas Orenius värvats från Expressen till Dagens Nyheter där han har fått fria tyglar. Förväntningarna på honom är höga och artikeln som han snart skulle skriva skulle bli hans första på DN och få stort genomslag.
Alltså jag hade ju precis börjat på Dagens Nyheter och så pratade jag och Peter Wolodarski som hade värvat mig om att jag skulle börja med ett rejält reportage om något aktuellt ämne. Så behövde jag inte fundera så himla länge för då var ju den här Reva-debatten i full gång.
Niklas Orenius frågar Ahmed om han vill vara med i en artikel. Och Ahmed hjälper honom också att komma i kontakt med Hosni. Även 26-åriga Sorab som också lever gömd ställer upp. DNs fotograf Anders Hansson kopplas också in.
Niklas hade ett par kontakter som vi arbetade med helt enkelt. Meningen var att skildra deras, eller syftet var att skildra deras vardag och hur de lever mitt ibland oss.
Det blir många möten med killarna och Niklas Orenius och fotografen Anders Hansson följer med i deras vardag och de kommer nära. Och några dagar innan publiceringen går de igenom bilderna och texten tillsammans.
Det var ju överenskommelsen att de skulle vara anonyma. Så det, och jag menar, det var ju min fullkomliga avsikt att de skulle vara anonyma i reportaget.
Och varför var det så viktigt?
Ja, nej, men alltså, det är ju självklart att det finns en att det finns risker förknippat med det.
Den 17 mars kommer en 6 sidor lång artikel i DN som drar stort på storyn. På första sidan ser man Hosni dold bakom en flaska tillsammans med Ahmed.
På första sidan så var det en stor bild där man jättelätt kunde identifiera Hosni.
Jag träffar 2 av de gömda killarnas kontaktpersoner som är med i olika asylnätverk i Malmö. Ulrika Andersson är med i aktion mot deportation och blev upprörd när hon fick se tidningen.
Och sedan när man öppnar tidningen och fortsätter att läsa sidorna så ser jag bild efter bild efter bild där han är jättelätt att identifiera.
Och vad tänkte du?
Jag tänkte, hjälp, vad kommer hända nu?
Det här är framsidan på DN.
Ja, och vi sitter här.
Och där är du, ja.
Där är jag.
Det är någon flaska som är framför, men man ser dina ögon och så.
Man ser mina ögon också. Men det finns ju många andra bilder. Här har jag bilden. Det är jag.
Där är du, ja. Hur tydlig är bilden, tycker du?
Nästan 99%. Alla, 100%. Alla som känner igen mig kan se den. Kan se den. Att jag är det jag.
Hosni reagerar också på alla närgångna detaljer i texten. I texten får man reda på vad hans hiphopband heter. Gatunamn, ett café och platser där han brukar vara beskrivs också i texten.
Och det enda plats som jag kan gå, som jag brukar gå och kolla fotboll alltid. Du vet, jag tycker om fotboll. Men han skrev på gott var det ligger och det betyder typ, ja, det är lätt att hitta mig.
Nu har DN tagit bort de flesta bilderna från nätet och gjort ändringar i texten. Bland annat så har de tagit bort bandnamnet. Men enligt Hosni kunde man när tidningen kom göra en Google-sökning på hans bandnamn och få upp både DN-artikeln bredvid information om hans kommande spelning.
Och om man bara skriver bandnamnet på Google, då det är lätt att hitta mig.
Det blev uppenbart att det finns en stor okunskap på Dagens Nyheter. Det spelar ingen roll om de har godkänt varenda bild, om de skulle ha godkänt varenda citat. Därför som journalist och som ansvarig utgivare så har du ett ansvar och det kan du aldrig lägga på någon annan.
Enligt gränspolisen i Malmö hittas de allra flesta som gömmer sig via tips från allmänheten. Det kan handla om arbetsgivare, bekanta eller grannar som ringer in. Enligt killarnas kontaktpersoner är det just här som säkerhetstänket brister. Killarna har försökt hålla det hemligt att de inte har uppehållstillstånd.
De här berättar inte att de är papperslösa. Människor i deras skolklasser, deras bekantskapskrets tror att de har uppehållstillstånd. Alltså man försöker ju minimera riskerna genom att säga att jag har uppehållstillstånd helt enkelt. Och med den artikeln så blev det väldigt tydligt att de inte hade det.
Och vad kan det innebära?
Det kan innebära att de tipsar polisen. Alltså det händer ju regelbundet att det knackas på dörren och man säger från polisens sida att man har fått tips på att det bor papperslösa där. Det händer hela tiden.
Fotografen Anders Hansson tycker inte det går att känna igen Hosni på bilderna.
Jag tycker inte att han går att identifiera. Du kan inte identifiera hans ansikte på de bilderna. Det tycker jag inte.
Man ser ju ögonen på vissa bilder och så.
Absolut, det gör man. Men jag tycker inte att du kan identifiera honom utifrån ögonen på bilder i en dagstidning.
Men han blev ändå igenkänd efteråt, har han berättat. Folk på stan som bara, jag såg det i tidningen och så. Vad tänker du om det? Är det anonymt då om man blir igenkänd efteråt?
Alltså det där kan jag kan inte uttala mig om det. Det vad det beror på, om det har att göra med att hans kompis också var med på bild eller vad det är. Jag har ansträngt mig så mycket som möjligt för att det inte skulle ske några missförstånd när det gäller detta.
Niklas ringde mig också. Han ringde mig och sa, jag är jätteledsen att jag skrivit det här. Jag säger till dig, du måste ju vara extra försiktig. Det kan hända, allt kan hända liksom.
Vad tänkte du då?
Han var medveten att skriva det. Han ville göra det. Ja, jag bara förstod att han gjorde det för hans grej liksom. Det han gjorde var kan jag säga, hans karriär kanske. Jag vet.
Efter publiceringen kände sig Hosni rädd och exponerad. Det är bara några veckor kvar innan han har rätt att söka asyl i Sverige. Han bestämmer sig för att sluta skolan och flytta från Malmö ut på landet. De sista veckorna som är kvar.
Jag var rädd för mitt liv. Jag bodde i ett stort hus, bara jag själv. Det påminner mig också mitt förra liv. Jag kunde alls inte tro att jag lever i Sverige. Vad det? Lever jag i ett demokratiskt land? Varför har jag flyttat därifrån? Vad har jag gjort?
Enligt Niklas Orenius och fotografen Anders Hansson hade killarna i reportaget godkänt både texten och bilderna. Dessutom hade flera personer läst texten. De etiska diskussionerna innan publiceringen var många, enligt Niklas Orenius.
Jag tycker inte att det här reportaget är ett misstag, absolut inte.
Inte reportagen, nej. Men de här detaljerna.
Det här med bandet, det tycker jag var ett misstag.
Men han beskrev också att han halkade efter i matten när han var borta då, i skolan och sånt. Det fick ju ändå en del konsekvenser för honom, just den här publiceringen. Vad tänker du om det idag?
Ja, nej, jag tycker det är hemskt att det blev så för honom. Så kan jag säga. Samtidigt så är mitt uppdrag, min roll är ju inte samma som asylnätverken och asylgruppens. Min huvudroll, om man ska hårdare, så är det ju att berätta en historia. Sen ska man liksom inte tvinga folk att göra vad de liksom, något de inte vill. Eller man ska vara liksom noga med etiken, och särskilt när det gäller ovana intervjuobjekt och sådär. Men i slutändan så är ju ändå min huvudroll att berätta en historia. Och jag är fortfarande väldigt glad att jag gjorde det. Sen så tycker jag det är jättebeklagligt att det blev så för honom.
Men du menar att de här konsekvenserna som han har upplevt, det är sekundärt? Eller hur menar du? Du menar att din huvudsakliga är att berätta historien?
Ja, alltså för honom är det inte sekundärt ett skit.
Nej, men är inte det viktigt? Lika det är viktigt jätteviktigt. Som att
jag
berätta
kan inte värdera dem båda. Jag kan inte värdera dem mot varandra. Det är väldigt svårt för mig att ställa dem mot varandra. Faktiskt.
Men det var det du just gjorde, tyckte jag. Alltså att din huvudsakliga uppgift är att berätta den här historien.
Ja, jo, men det är det ju. Det är det ju absolut. Och sen så får man liksom bemöda sig så mycket som möjligt och tänka på de etiska aspekterna. Och det tycker jag att vi verkligen, verkligen har gjort. Sen, som jag sa, så önskar jag kanske att vi hade tänkt ett varv till när det gäller framförallt den här detaljen om hiphopbandet.
Men är det verkligen så att det inte går att berätta en historia utan att exponera de man har lovat att skydda för mycket? Oavsett hur det är med det ser fotografen Anders Hansson risker med att inte kunna komma tillräckligt nära personer som vill vara anonyma.
Jag anser detta vara ett oerhört viktigt ämne. Det är oerhört viktigt att berätta de här människornas historia och att göra det på ett sånt sätt så att de får liv. Väldigt ofta när de här reportagen görs så är det så är det så anonymiserat så att det går inte att relatera till människorna. De blir inte människor i reportagen. Det är klart att efterspelet är jättetråkigt, men kan man inte göra den här typen av reportage så kan man inte heller skildra de här människornas situation.
Men om det sker på bekostnad av deras säkerhet, är det priset man får betala när man vill komma så nära och berätta den här historien så levande som möjligt och inte vara så anonymiserande som andra reportage?
Lärdomen är väl såklart att ja, man får tänka över det ytterligare en gång. Men ja, den här risken är väl att man inte kan göra de reportagen då.
Sist här hörde du DNs fotograf Anders Hansson. Vi ska också tillägga att tidsgränsen för att söka asyl för Hosni Hassan har löpt ut. Han är därför tillbaka i Malmö, lever inte längre som gömd och kan därför ställa upp med sitt riktiga namn. Reporter, det var Mikael Funke, och nu har det blivit dags för några medienyheter i korthet från veckan som gått.
Aftonbladets storsatsning på sin egen sexundersökning Sverige ligger har kritiserats för hårdragna slutsatser. Kristdemokrater ligger mest och vänsterpartister minst, slår en artikel fast. Men i slutet av artikeln finns en jättebrasklapp om att urvalet för just de minsta partierna inte är representativt. Det är kanske det man brukar kalla osäkert sex. Bonnier-koncernen är, som vi hört i veckan, på jakt efter en ny högste chef sedan Jonas Bonnier avgått som vd för Bonnier AB. Åsikterna om varför Jonas Bonnier fick avgå har varit många. Vi har talat med journalisten Bernd Hermele som bland annat varit chefredaktör för koncernens affärstidskrift Veckans Affärer och just slut för en bok om familjen Bonnier.
De många små misstagen och många små katastroferna och framförallt hur han har hanterat sina fel och misstag. Han hela tiden på ett skönt sådär goddagspiltartat sätt bara tyckte att ja, men det, nu är vi, lite sådär som kungen, nu vänder vi blad och går vidare. Va? Det går liksom inte att driva ett företag på det sättet. Kanske ett kungadöme, vad vet man, men definitivt inte ett aktiebolag.
Och så kan vi inte låta bli att nämna att Svenska Dagbladets faktakollen i veckan faktakollat först ett uttalande av Socialdemokraternas Stefan Löfven om att drygt hälften nått målen i Järvafältets skolor och givit det underkänt rött ljus. För att sen faktakolla sig själv och ändra till grönt ljus. Den korrekta siffran är 49%. Rätt nära drygt hälften, anser alltså faktakollarna sedan de dubbelkollat sig själva.
Ett internt PM hos Telia Sonera, märkt Secret.
En FRA-anställd har i ett hemligt internt dokument frågat cheferna varför det står så på webben.
Det är under punkt 2 i den hemliga rapporten daterad augusti 2012 som vi hittar det mest anmärkningsvärda.
Ni känner säkert igen det. Sidorna som bläddras fram i dramatiskt sidoljus. Hemligstämpeln som skymtar till i förbigående. När reporten inte kommer längre med envisa frågor och kommunpampen eller näringslivstoppen står där och blånekar, det är ofta då de läggs upp på bordet. Den granskande journalistikens verkliga trumfkort. De hemliga dokumenten. De som visar att reporten har rätt och att makthavaren ljuger. Men det finns risker med att visa att man vet för mycket. Mikael Holmström, säkerhetspolitisk reporter på Svenska Dagbladet, tycker att det viftas alldeles för mycket med hemliga papper i svensk journalistik.
Ibland är det så att man kan inte publicera allt man vet om man ska hålla sig inom lagens råmärken. Men framförallt, man måste ju skydda sina källor.
Källskyddet är en av journalistikens mest heliga principer. Det är den som är i fara när redaktionerna vill visa vilka starka bevis man har på hand, säger Holmström. Man får nämligen räkna med att det finns andra som med lupp granskar korten. Kort som kan vara märkta och därför också spårbara. Det här reportaget handlar om hur justitiekanslern använde Ekots hemsida för att jaga källorna bakom Saudi-affären.
Allt det här finns dokumenterat. Men ändå påstår alltså FOIs generaldirektör Jan-Olof Lind att det aldrig funnits något projekt Simon.
Det finns inget sånt projekt.
Så här lät startskottet våren 2012 för Sveriges Radios prisbelönta avslöjande om att Totalförsvarets forskningsinstitut FOI hade planer på att bygga en vapenfabrik i diktaturens Saudiarabien. Reportrarna Bo-Göran Bodin och Daniel Öhman
lät först generaldirektör Jan-Olof Lind ljuga fast sig riktigt ordentligt innan de hemliga dokumenten halades fram ur reporterväskan.
Varför ljuger de om det här?
Ett av de mest omfattande skopen i modern tid rullade igång med ständigt nya avslöjanden. Grytan hölls kokande månad efter månad, mycket på grund av de hemliga dokument som Ekot med jämna mellanrum publicerade på sin hemsida.
Jag heter Rolf Stengård, jag är grävsamordnare på Sveriges Radio. Det visste vi redan innan att en kraftfull dementimaskin skulle sättas igång, vilket också gjorde. Genom de här dokumenten så gav vi lyssnarna själv en möjlighet att bilda sig en uppfattning om den här historien, och det underbyggde ju också det vi påstod i inslagen.
Men det här att publicera hemliga dokument är inte okomplicerat, och för vissa journalister är det ett tabu. Svenska Dagbladets säkerhetspolitiska reporter Mikael Holmström studsade till när han såg vad som låg på Ekots hemsida.
Jag har aldrig faktiskt publicerat en hemlig handling, eller åtminstone de sista 20 åren hänvisat till hemliga handlingar, eftersom det är brottsligt att publicera och hantera hemliga handlingar om de inte är avhemligade.
Här ville man liksom låta lyssnaren själv se att det här är ju obestridliga fakta.
Ja, men grundlagen går före en journalistisk önskan att visa att man har tårt på fötterna. Det är inte alltid så att man kan berätta allt man vet, därför att skyddet av källorna är viktigare. Det är grundlagsfäst.
Risken är att den källa som lämnat ut dokumentet blir föremål för en brottsutredning, säger Nils Funke, journalist och tryckfrihetsexpert.
I och med att du publicerar det här dokumentet som innehåller hemliga uppgifter så bryts då meddelarskyddet. Det innebär att man får efterforska vem det är som har lämnat ut dokumentet. Och går man sen ytterligare ett steg, inte bara tillstår att man har dokumentet utan också publicerar det i faksimil, så löper man en ännu större risk att just det där exemplaret av dokumentet går och här leda till en viss person.
Och det var precis det som hände. Knappt en månad efter Ekots första publicering fick justitiekanslern en anmälan från generaldirektören på FOI om brott mot tystnadsplikten. Men att utreda sekretessbrott är inte helt enkelt, säger Daniel Källgren, byråchef på JK.
Ja, alltså du har väldigt lite att gå på. Det kan vara en ganska stor krets av personer som kan ha tillgång till handlingar eller uppgifter som har lämnats ut och som inte lämnar några som helst spår efter sig. Va? Så att i princip så är det nästan omöjligt att utreda den här typen av brott.
Men i det här fallet skulle det visa sig att det fanns något att gå på. På ett av dokumenten som låg ute på Ekots hemsida, ett protokoll över ett möte mellan saudierna och FOI, fanns nämligen en handtextad krumelur uppe i högra hörnet.
Det fanns ju en sifferbeteckning som man kunde se en del av på en av handlingarna som inte var helt täckt.
Och på vilket sätt hjälpte det då?
Ja, det gjorde ju att vi kunde begränsa kretsen av personer som kunde hantera handlingen. Därför att det fanns ett system för utkvitterande av handlingar hos FOI.
I förundersökningen som vi på medierna har tagit del av kan man följa utredarnas pusslande. Dokumentet skickades till Statens kriminaltekniska laboratorium, SKL. Där kunde man återskapa siffran och handlingen kunde identifieras som ett av 7 exemplar. Och genom att kontrollera med FOIs diarie kunde man sen se att några få personer hade kvitterat ut just det dokumentet. Kretsen av misstänkta krympte betydligt.
Ja, alltså det gjorde ju naturligtvis att det fanns förutsättning att utreda det här brottspåståendet enklare än vad det brukar vara. Mm. Det fanns alltså helt enkelt genom att man kunde begränsa kretsen av intressanta personer att höra.
Hade alltså Ekot slarvat och var JK på väg att knäcka redaktionens källskydd? Rolf Stengård hävdar bestämt att det inte var så.
Som jag sa till dig tidigare, varenda publicering är väldigt noga genomtänkt. Och de som nu står utanför redaktionen och sitter på läktaren och kommenterar det här kan ju väldigt lätt göra det, därför att de har ingen aning om hur vi har resonerat. Mm.
Men var ni medvetna om den här siffran, vad den betydde?
Absolut. Vi är medvetna om varenda bokstav i de här dokumenten, vad de betyder.
Men hur kommer det sig då att den bara är liksom dold till hälften?
Därför att det kommenterar jag inte. Men återigen, varenda publicering är oerhört medvetet och genomtänkt.
Det är medvetet, men ska jag tolka det som att det är medvetet att den här siffran bara ska synas till
hälften? Du tolkar det där hur du vill. Jag kommenterar inte det någon mer. Därför att det här handlar om, alltså vi är oerhört angelägna om att vårda de källor som vi har. Om vi nu har några källor så vårdar vi dem fullt ut. Och med utgångspunkt från det så fattar vi också de publicistiska besluten som vi tar. Och sen publicerar vi därefter.
Den 18 mars i år hade JK kommit så långt att man delgav en person misstanke om brott mot tystnadsplikten. Men bevisen räckte inte. Efter ett förhör med den misstänkte lades förundersökningen ner och något åtal blev det inte. För Rolf Stengård är det här det yttersta beviset för att Ekot inte slarvat med sitt källskydd.
Jag kan bara konstatera att JK la ner utredningen. Han har inte hittat någon källa.
Ja, men en person har förhört som misstänkt som källan som lämnade ut handlingarna.
Ja, jag vet inte vilken person det är.
Nej. Men hur känner du att din publicering, eller er publicering, har lett fram till det?
Ja, men utredningen är ju nedlagd. Jag vill bara återigen säga det. Den är nedlagd. Man har inte hittat någon källa.
Men Nils Funke har ändå i efterhand riktat skarp kritik mot Ekot. Källan undkom med blotta förskräckelsen, skrev han i en debattartikel i Expressen.
Ja, det är väl ungefär så långt man kan skriva.
Men det man vet då, det som JK då har utrett, är att man i den här kretsen och i den här liggaren så kommer man ner till, genom att exkludera andra så kommer man ner till ett antal namn. Men man vet ju inte, Ekot kanske har en källa som inte alls finns inom den här kretsen. Det kanske är någon helt annan som har haft med de här papperna att göra.
Visst. Vad man vet är att detta exemplar, det finns då knutet till en person på FOI. Men om det är den personen som är Ekots källa, det kan man inte veta.
Nej, varken Nils Funke eller vi här på medierna kan veta om justitiekanslern närmade sig den rätta källan. Men klart är att en person pekades ut som misstänkt på grund av Ekots publicering. Vi har pratat med facket på FOI och där berättar man att ett antal personer känt sig hårt pressade av justitiekanslerns utredning. Nils Funke ifrågasätter om det alls är möjligt att förena källskyddet med att publicera hemligstämplade dokument.
Min poäng med det här och den varning jag verkligen vill utfärda till alla redaktioner, det är det att vara så försiktig, alltså som man verkligen, att det inte går att härleda ett dokument till en viss person. Och för att vara så säker så ifrågasätter jag om det överhuvudtaget är möjligt än i yttersta undantagsfall att publicera dokument i faksimil.
Och Mikael Holmström, säkerhetspolitiska reportern på Svenska Dagbladet, går ännu längre. Han tycker aldrig att man ska ge information som kan leda till att en utredning om brott mot tystnadsplikten kan sättas igång. Så här svarar han på frågan om han själv har kommit över hemliga handlingar under sina 30 år i yrket.
Nej, det vill jag inte svara på.
Skulle du svara på det om det var så?
Nej, det var ju tveksamt. Källskyddet går alltid före.
Men är det verkligen, ska jag tro på att du som Sveriges främste säkerhetspolitiska reporter aldrig har haft ett hemligt dokument i dina händer?
Ja, det är ju det officiella svaret. Jag måste ge något annat svar, det är omöjligt.
Du kan inte ge något annat svar?
Nej.
För att?
Grundlagen och dess källskydd går före allting annat.
Sist här Mikael Holmström, säkerhetspolitisk reporter på Svenska Dagbladet, och reporter det var Mattias Plejel. Vi ska fortsätta på temat journalistisk etik. Förtroendet för oss journalister hamnar ofta långt ner i mätningarna och det är inte ovanligt att den etiska nivån på våra arbetsmetoder ifrågasätts. Vi på medierna har tidigare granskat den enda instans som har till uppgift att övervaka journalisternas arbetsmetoder på fältet. Yrkesetiska nämnden heter den och förkortas JÄN. Och det visade sig att under de tre decennier som nämnden funnits så har inte en enda journalist uteslutits på grund av ett etiskt övertramp. Och få har ens fått kritik. Nu har frågan väckts i diskussionen om skapandet av en ny medieombudsman. Journalistförbundet föreslår att medieombudsmannen ska ta över prövningen av journalisternas arbetsmetoder. Men förslaget har fått kritik för att bli allt för komplicerat och för att undergräva den nya medieombudsmannens trovärdighet. Och när vår reporter Mattias Pleijel besökte Svenska Journalistförbundet, ja, då blev hans egen yrkesetik direkt ifrågasatt.
Inga som ifrågasätter yrkesetiken när ni inte berättar att ni kommer på.
Hur tänker du där?
Nu tar du ju miljöbilder i första hand, eller miljöljud i alla fall. Du skulle också kunna fånga något som jag inte vill att du egentligen ska ha tagit upp på ljud.
Ja, inne på Journalistförbundets kansli på Vasagatan i Stockholm har jag knappt ställt mig vid kaffemaskinen förrän ordföranden Jonas Nordling reagerar på den lysande röda lampan. Bandspelaren rullar utan att jag har frågat om jag får spela in.
Det... Ja, men alltså, jag har inget problem. Jag jobbar ju med samma saker, så för mig är det inget problem. Du står ju med micken, så jag fattar precis. Men tänk om du möter en ovan person som aldrig har träffat en journalist förut.
I sammanhanget är väl det här ett ganska litet övertramp, men det sätter ändå fingret på precis vad det handlar om. Yrkesetiken, hur vi journalister samlar in vårt material innan det når tidningssidor, etern eller nätet. Den kontrollinstans som idag ska pröva det här heter Yrkesetiska nämnden, men den kritiseras för att vara tandlös och okänd. Som vi berättade i medierna i höstas vet många inte ens om att den finns. Men nu vill alltså Journalistförbundet att det ska bli lättare för människor att anmäla journalister som gjort sig skyldiga till övertramp. Detta genom att föra in Yrkesetiska nämnden under den nya medieombudsmannens tak, berättar Jonas Nordling.
Alltså, poängen är att man ska inte som allmänhet behöva hålla reda på, är det en journalist eller är det en publicist eller är det public service eller är det en tidskrift eller vem, utan egentligen bara, jag reagerar på den här publiceringen, på den här journalistens arbetsmetoder, jag vet vart jag ska vända mig, för alla ärenden vänder jag mig till en och samma instans.
Det här med en medieombudsman har varit på tapeten länge. Idén går ut på att slå ihop nuvarande granskningsnämnden som prövar publiceringar i radio och tv och pressens opinionsnämnd som granskar tidningsartiklar. Branschorganisationen Utgivarna har gett tryckfrihetsexperten Nils Funke i uppdrag att lägga fram en utredning. Den 15 juni går remisstiden ut. Och att journalistfacket så här i elfte timmen vill blanda in ännu en ingrediens i den här soppan, det är inte populärt hos alla. I veckan bloggade Expressens chefredaktör Thomas Mattsson om risken att det nya förslaget kan låsa hela processen. Och Göteborgspostens chefredaktör Cecilia Krönlein tycker att det finns för många outredda frågor som måste lösas.
För allmänheten kan det bli mycket, mycket tydligare, men jag tror att om vi nu blandar in det så riskerar vi att fördröja att vi kan gå över till en gemensam medieetisk system.
Journalisten Nils Funke, upphovsmannen till förslaget om ny medieombudsman, är också negativ till det här utspelet från SJF. Risken är att Yrkesetiska nämnden för med sig sin tandlöshet i det nya boet och undergräver medieombudsmannens trovärdighet, säger han. Men Jonas Nordling försvarar sitt förslag.
Om jag reagerar på någonting som är publicerat eller jag reagerar på en arbetsmetod som du eller jag som journalister vill använda oss av, då måste jag kunna vända mig någon och kunna klaga på detta och få detta granskat. Det är det perspektivet vi har. Allmänheten måste kunna vända sig och ifrågasätta, vad gör journalisterna, vad gör publicisterna? Jag kan säga att vrida och vända på exakt hur man har tillbringat hela sitt jobb och förklara det. Det tror jag är nog så viktigt att förstå att det är inte tandlöst för den som jobbar i branschen.
Sist här Jonas Nordling, ordförande för Svenska Journalistförbundet, och reporter det var Mattias Pleijel. Det var allt för den här veckan. Hör gärna av dig med tips eller kommentarer till medierna@sverigesradio.se eller på Twitter och Facebook, där heter vi Medierna. Vi som har gjort veckans Medierna är Lasse Trubudsson, Johan Cedersjö, Marcus Åberg, Mattias Pleijel, Fredrik Nilsson, Katarina Andersson och jag som heter Martin Wiklin. Ha en riktigt fin helg. Vi hörs!
Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.